P1, Sveriges Radio.
Anser jag att skolan driver fram diagnoserna? Ja, jag tror att det är i alla fall en bricka i spelet.
Det här har begått ett stort fel.
Sen dess har de bara blivit fler och fler för varje år.
Och om barnen som växte upp och krävde att få diagnosen avskriven.
Ja, så här har det låtit i SVTs Uppdrag granskning och P1-dokumentär den senaste tiden. Återigen är de neuropsykiatriska diagnoserna föremål för diskussion. Varför är de så många? Är det överdiagnostisering som pågår? Eller är de i själva verket för få? Är det skolan som är boven som kräver en diagnos för att barnen ska få rätt till extra stöd? Eller driver läkemedelsbolagen på utvecklingen? Ja, för den som har följt med i den här frågan genom åren så känns invändningarna igen. Vi har hört dem förut. Men få andra diagnoser väcker så starka känslor och orsakar så mycket debatt som just de här, som brukar kallas NPF, ADHD, ADD och autism. En anledning är såklart att det just är barn som får dem. Barn som i tidigare generationer kallades skoltrötta, bråkstakar, enstöringar och slagskämpar får nu i allt större utsträckning diagnoser som förklaring till beteendet istället för utskällningar och order om att skärpa sig. Men en annan anledning är att ökningen av diagnoserna varit så stor. För det är något med statistiken som oroar. På 15 år har till exempel antalet ADHD-diagnoser ökat från 10 000 till 53 000. Och idag äter 66 000 personer i Sverige ADHD-medicin. Vart ska det sluta? Det har talats om en ADHD-epidemi och det finns idag unga människor som vill bli av med sina diagnoser. I dagens Kropp och själ ska vi försöka reda i den här diagnosfeben. Varför ökar antalet diagnoser så mycket? Ska vi leta efter förklaringar hos barnen eller i samhället? Och vilken hjälp kan en människa ha av att få en diagnos? Det är några frågor vi talar om idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman. Och här i studion finns Klara Törnvall, radiojournalist och författare till boken Autisterna om kvinnor på spektrat. Hej och välkommen till Kropp och själ.
Tack så mycket.
Den här boken, den börjar på en psykologmottagning i Hagsätra där du får en autismdiagnos. Kan du berätta, varför hamnar du där?
Jag var 42 år gammal och hade gått genom livet sedan tonåren ungefär med en stark ihållande ångest som jag inte förstod mig på. Och en känsla av att vara annorlunda och främmande för mig själv egentligen. Och jag hade gått i terapi och jag hade ätit antidepressiv medicin och jag hade läst hur mycket som helst om psykisk ohälsa. Och aldrig känt att det riktigt handlade om mig. Jag kände inte igen mig. Förrän jag stötte på någonting som handlade om autism hos kvinnor, ursäkta. Och för första gången kände att ja, men det här, det är ju jag. Och då ställde jag mig i kö för att få göra en neuropsykiatrisk utredning. Så fick jag vänta ett rätt bra tag. Och den landade också i autismdiagnos.
Mm. Och vilka, vad är det för situationer eller sammanhang som du har haft där du har upplevt att du har varit annorlunda eller haft det svårare än andra? Eller?
Ja, det har framförallt varit i sociala situationer, det sociala samspelet med vänner. Då kunde jag känna i skolan så där att det var som att de andra hade en hemlighet som jag inte förstod. Eller att de nästan var synska. Att de kommunicerade på ett sätt som liksom gick mig helt förbi. Och det fanns en massa outtalade regler för vad man fick säga och inte, och någon kunde bli irriterad utan att jag förstod varför, och jag kände mig hela tiden som att jag stod vid sidan om bakom en glasvägg eller någon sorts hinna mellan mig och de andra, och det är ju för att jag och andra tolkar kommunikation på ett annat sätt.
Men förstod du det då?
Nej, jag hade ingen aning. Nej. Det fanns ju inget språk för det. Jag är ju uppvuxen på 80-talet och då var det ju väldigt få som fick den här diagnosen, och de som fick den hade väldigt synliga, tydliga svårigheter. Och vid den här tiden så trodde man nog knappt att så kallat normalbegåvade flickor kunde vara autistiska.
Vad hittade du för förklaringar till då att du ändå mådde som du mådde?
Nej, men jag hittade ingen förklaring, och jag provade så där lite som testade den typiska psykiska ohälsan för tjejer så där. Ja, jag skuld- och skamdriven? Nej. Är jag liksom upptagen av att vara alla andra till lax? Nej, så är det inte heller. Jo, jag presterar, men bara inom de områden som intresserar mig. Jag väljer bort väldigt mycket. Jag kände aldrig riktigt igen mig. Och då var ju allt bara en stor förvirring.
Mm. Och sen så via den här utredningen så fick du då din autismdiagnos. Vad har det betytt för dig då?
Det är det bästa som har hänt min självkänsla. Det var en otrolig lättnad, en gåtans lösning. Det betyder allt att gå från att inte förstå sig själv till att göra det plötsligt. Och det är ju liksom grundläggande för varje människa egentligen. Det är svårt att växa upp autistisk, men det är ännu svårare att växa upp autistisk utan att veta att du är det. Jag kämpade på, men jag trodde att alla andra kämpade lika mycket som jag. Men priset var väldigt högt. Och sen är ju frågan vad man gör efter diagnosen, så att säga. Och jag är ju inte en person som egentligen behöver någon hjälp. Jag har det som kallas för stödnivå 1, som innebär att man inte behöver så mycket hjälp.
Du har liksom, du är etablerad, du har ett bra jobb, du har familj, du har bostad, allt som liksom man förväntas klara av i samhället.
Mm, ja, på ytan. Ja, så. Ja. Men priset har varit oerhört högt. Och det är också det som är problemet om man är så kallat högfungerande, att man inte riktigt blir tagen på allvar för sina svårigheter, därför att ens styrkor skymmer hela tiden svårigheterna. Jag är väldigt kapabel på vissa områden, men jag kan inte skala en apelsin. Och liksom det är svårt för andra att förstå, och jag kan också fatta det, att det låter konstigt, men så är det.
Mm. När du tittar tillbaka på din uppväxt, tror du att det hade varit lättare eller annorlunda om du hade vetat om det här du vet idag?
Ja, det tror jag. Men det är också en omöjlig tanke eftersom man inte diagnostiserade då på samma sätt. Men jag tror också att min uppväxt har varit lättare än unga människor som får autismdiagnos idag. Därför att jag klarade mig bra i skolan. Nu är skolan helt annorlunda än vad den var när jag växte upp. Och jag tror att jag hade haft betydligt svårare att klara skolan idag.
Vad är det för saker du har svårare för då?
Jo, men det här att det är ljud hela tiden i klassrummet. Att det pratas, att det inte är tyst. Att man förväntas som elev hela tiden kunna motivera hur man tänkte för att komma fram till lösningen på en viss uppgift. Man kan inte råplugga in sanningar, utan man förväntas, nu generaliserar jag, men man förväntas liksom ha ett kritiskt tänkande som på en väldigt hög nivå i förhållande till ålder. Och det hade inte funkat för mig. Och man avkrävs också en social kompetens som man inte behövde ha då. Då kunde man liksom plugga till provet och så fick man alla rätt och då fick man höga betyg.
Finns det någon nackdel du ser om att ha fått den här diagnosen?
Inte alls för min egen del. Däremot så finns det mycket fördomar och väldigt mycket okunskap. Jag bryr mig inte jättemycket om det personligen, för egen del. Men jag tycker att det är uppenbart att det behövs ett rejält kunskapslyft.
Mm.
Därför att, precis som du sa i inledningen, så är det här någonting som alla av någon märklig anledning tar sig rätten att ha en åsikt om, trots att man saknar erfarenheten. Och jag tycker att det behövs lite mer ödmjukhet och vilja att faktiskt lyssna på de som har erfarenheten. Mm.
Nu har den här boken varit ute några månader i alla fall. Har du mötts av några fördomar på grund av det här, eller?
Ja, alltså jag ska säga att det liksom övergripande så har jag fått ett fantastiskt mottagande. Det har varit liksom överträffat allt jag någonsin hade kunnat tro. Och jag får otroligt mycket läsarrespons från människor som känner igen sig och tackar. Men sen har det varit enstaka såna där formuleringar i texter som jag kan känna att ja, men det här hade man inte sagt om andra minoriteter, men av någon anledning så kan man vad gäller MPF till exempel säga jag tror inte på diagnoser eller något sånt där. Man liksom, eller hänvisa till antroposofi eller scientologi. Alltså det är någonting där som skiljer sig.
Just flickor och kvinnor med autism är en grupp där man ofta faktiskt istället talar om underdiagnostisering, att man inte upptäcker de här problemen i tid. Vad tror du om det? Du beskriver lite grann att den här undersökningen du fick göra var väldigt pojkanpassad.
Ja, frågorna i skattningsformulären som riktar sig till vuxna var väldigt viktade mot pojkar och män i just vad gäller, man ställer ju frågor om specialintressen. Och då var det mycket sådär, är du intresserad av tågtidtabeller? Lägger du ofta märke till registreringsskyltar på fordon och sådär? Men flickor och kvinnor med autism har ju ofta andra intressen. Mycket kreativitet, ofta intresserad av djur till exempel. Och då fångas man ju inte upp i just den delen, vilket tidigare nog har lett till en underdiagnostisering. Men jag vet att det där också rättats till på sistone. Så att det, jag tror inte att skattningsformulären kanske ser ut så för barn längre, men de för vuxna gjorde det.
Ja, vi har fler gäster här i studion. Välkommen Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri och forskare som också har skrivit flera böcker om barn och MPF-diagnoser. Hej!
Hej!
Vi kan väl börja med den här frågan om flickor och autism som du också har specialstuderat. Är det fortfarande en grupp som inte upptäcks?
Ja, absolut. Och det är precis som Klara säger. Och tyvärr, Klara, så är det ju inte så att skattningsskalorna eller utredningsrutinerna är anpassade för flickor.
Ja, de har inte kompletterats.
Nej, inte liksom på någon mer liksom systematisk nivå. Vi tänker på det och ju mer vi talar om det och ju mer vi lyfter de här frågorna så blir det ju tydligt för oss kliniker och vi kan ha med oss det in i diskussionerna och i intervjuerna och det är ju det som egentligen är den största basen för en diagnos. Så att all den här kunskapen är ju oerhört viktig att lyfta därför att då får flickorna och de unga kvinnorna en chans att liksom få fram sina problem också. Men det är precis som du säger, det kan vara specialintressen som är mycket mera i omgivningens ögon, sociala. Det kan vara smink och det kan vara olika typer av live-grejer på nätet. Mm. Och det kan vara att ha flest kompisar på Instagram. Så då, och det kanske inte man spontant då tänker autism om man har en gamla, mera stereotypa bilden.
Alltså den stereotypa bilden som jag tror ändå många har av autism är just att det här att man inte är så social. Och lite svårt med ögonkontakt och liksom inte så intresserad av andra människor. Men det kanske inte alls
Jo, det finns ju de med autism som har det uttrycket också. Och det är som Klara säger, det finns ju olika nivåer. Och på nivå ett så är det inte alltid så uppenbart för omgivningen. Och är man, så som du säger också, normalbegåvad liten flicka så, där, så fattar man väldigt snabbt vad som förväntas av en. Man kanske inte riktigt känner samhörigheten och man känner ett utanförskap, men man förstår ungefär hur det här spelet går till och man blir ganska duktig på att härma och se till att inte sticka ut. Jag tänker ofta på Lina Limans bok där hon, och nu har jag inte,
vad är det för bok?
Den kom för, kan den komma för 10 år sedan kanske?
Ja, knappt. Konsten att fejka arabiska heter den, en självbiografi. Mm.
Det är en självbiografi, som jag sa till dig innan. Så här, när den här boken, din bok kom, så var ju det som en sån gåva. Därför att jag har saknat det sedan Linas kom. Där, och hon säger att någonting i stil med att ja, men bara för att man inte har de medfödda sociala färdigheterna betyder ju inte att man är vaccinerad mot skam men när man misslyckas. Och det är så vansinnigt fint och bra beskrivet, tänker jag, av många flickor som känner av den sociala förväntan på dem, men inte riktigt förmår. Det tar oerhört mycket energi att få till det här.
Så att flickor är fortfarande en grupp som du anser att det finns underdiagnostisering inom?
Ja, absolut.
En annan grupp som du har nämnt är missbrukare eller beroende folk med beroendesjukdom.
Ja, men precis. Och det är viktigt när vi lyfter det här. Att det absolut behöver vi titta på att det kanske pågår en överdiagnostisering av neuropsykiatriska diagnoser.
Vi ska ta det alldeles strax. Jag tänkte vi börjar med underdiagnostiseringen.
Men under diagnostiseringen är i vissa grupper då, som inte riktigt passar in i normen eller av andra anledningar, sticker ut på ett sätt så att inte den vanliga utredningsgången är möjlig. Och där till exempel personer med skadebruk och beroende, ungdomar. Så, där vi vet att här finns verkligen liksom en överrepresentation av NPF-diagnoser som är dolda och outredda. Men de kanske inte kommer till utredning därför att man inte vågar eller kan eller vet hur man ska utreda när det också är ett samtidigt alkohol- eller cannabisberoende. Mm. Så där finns det också en grupp som är utsatta och är fortsatt behov av mer och bättre utredningar.
Mm. Och med det sagt, om underdiagnostisering så är det ändå den tydligaste trenden då när det gäller neuropsykiatriska diagnoser som autism, ADHD och ADD, att de ökar stadigt och har gjort så ganska länge nu. Här i studien finns också Bo Heilskov-Elven, psykolog med lång erfarenhet av barn med NPF-diagnoser. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad ser du för förklaringar till den här ökningen?
Ja, men det är ju komplexiteten i samhället som ökar. Och det funkar på det viset att när komplexiteten ökar, då är det ju färre som klarar sig. Eller ska vi säga fler som inte klarar sig. Och det är ju primärt skolan som har ställt till det genom de här större och större, just de klara, pratade om att man måste förhålla sig från olika håll. Och sen även det här lilla kravet att du kommer inte vidare i skolsystemet om du inte har godkända betyg. Har gjort en väldig press på särskilt de här barnen. Och då gör vi remisser till BUP. Och när vi får en massa barn med remisser så måste vi ju ha diagnoser till dem. Så där skriver vi ju på diagnossystemet så vi har diagnoser till dem vi får hänvisade.
Mm. Men man har breddat det här diagnosbegreppet också.
Ja, första gången på allvar var i början på 90-talet. Där tiodubblade vi antalet barn som kunde få en autismdiagnos till exempel. Och sen kom i 2015 en ny diagnosmanual där vi breddade lite ytterligare både på autismfältet och även på ADHD-fältet. Och det handlar ju om att vi får fler barn hänvisade. Och där ska man ju förstå att de här dragen är ju drag som väldigt många i befolkningen har. Vi har en svensk doktorsavhandling från 2011 som visade att 35% av alla barn har minst ett av de 12 symptomen på autism som fanns i diagnosmanualen då. 1% har allihopa.
Mm.
Så det är var vi sätter gränsen som är intressant. Och den sätter vi utifrån om man klarar sig. Så ju färre som klarar sig, ju fler diagnoser kommer vi att få. Det är liksom logiken i det.
Mm. Vad säger du, Lotta Borgskoglund?
Jag håller helt och hållet med. Om man vill uttrycka sig lite drastiskt kan vi säga att ett samhälle får så många diagnoser som det förtjänar. Och vi kan bestämma det tillsammans. Så det handlar att diagnoserna ökar handlar ju den största och viktigaste förklaringen, det är ju att kunskapen ökar.
Mm.
Så att vi faktiskt idag får möjlighet att ge rätt förklaringsmodell till fler. Och det får vi inte glömma bort. Så. Sen handlar det om de här förändringarna i vår diagnosmanual. Där vi medvetet har ökat för att fler ska kunna få passa in. Till exempel flickor, till exempel äldre och ungdomar och vuxna. Mm.
Men det här att det ökar hela tiden, är det ett problem?
Det kan vi ju bestämma att det är, eller vi kan bestämma det inte, tycker jag.
I samhällsdebatten tycker man ju att det är ett problem på något vis. Eller man tycker att det är en oroande utveckling.
Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar det. Därför att det är en utveckling. Vi ser den här utvecklingen. Det kan vi alla vara helt överens om. Sen behöver vi nyansera förklaringsmodellerna. Och vi behöver se till att ha en beredskap för den här förändringen. För det är precis som Bo säger. Det är ingen som springer till BUP för att det är roligt. Och man vill inte att ens barn ska ha en diagnos för att det känns bra, utan det är någonting som inte fungerar och det är på allvar och det har pågått under lång tid. Och då behöver vi titta på beredskapen från samhället.
Mm. Vad säger du, Clara?
Ja, men jag håller med och jag tänker att det är ett tankefel att tro att det är diagnosernas fel att utrymmet för annorlunda människor att delta i samhället tillsammans med de andra har krympt. För så är det ju, liksom, kufarna är borta. Mm. Men det beror ju på att de syns inte nu för att de är sjukskrivna eller de kommer inte ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av politik. Och det här är inte en fråga för vården eller för psykiatrin, utan det är en fråga för hela samhället. Och vi talar om skolan, men det gäller också arbetsmarknaden.
Mm. Vi ska komma in på det lite senare. Vi ska bara gå vidare. Lotta, kan du hålla dig? Säg vad du skulle säga.
Nej, men jag tänker att det är så himla viktigt. Därför att i den här diskussionen så blir det väldigt lätt så, som du beskriver, att man... man riktar problemet mot barnet, mot familjen eller mot dem som ställer diagnoserna. Mm. Och i det rummet där det här sker, där ligger inte problemet. Därför att jag som läkare har en familj och ett barn framför mig som inte får livet att fungera. Jag kan inte ändra på skolan, jag kan inte ändra på samhället, men jag kan hjälpa det här barnet. Och eftersom de här diagnoserna är laddade med så mycket både skyldigheter men också rättigheter, så blir det ett ganska tungt ansvar på mina axlar att välja var jag ska placera det här barnet, ovanför eller under den här, som Bo säger, arbiträra diagnoströskeln.
Mm. Mm. I takt med att diagnoserna blir fler, så har vi också sett att vissa vill bli av med sin diagnos i vuxen ålder eftersom de inte känner igen sig i den. Nu ska vi höra Odettes historia. När hon är 12 år så får hon diagnosen Aspergers syndrom, en form av autism som heter då. I flera år försöker hon passa in i diagnosen, men det går inte ihop med hur hon känner sig eller hur hon är. Idag är hon 24 år och är fri från diagnosen.
Först och främst så visste jag inte vad Asperger var. Så första gången jag liksom, eller när jag fick diagnosen när jag var yngre. Så det började ju med att jag googlade väldigt, väldigt mycket. Och jag kände ju på en gång att det är någonting som inte stämmer.
Odette är 12 år när hon får Aspergers syndrom, en form av autism. ADHD som hon också blev tillskriven kunde hon känna igen sig i. Men Asperger? Nej, det gick inte ihop med hur hon kände sig, hur hon var och hur hon såg på sig själv.
Alltså, för jag har ju alltid, om jag får säga det själv, så tycker jag att jag är en väldigt social person och väldigt utgående. Jag älskar människor, det är därför också jag jobbar inom restaurang, alltså som jag gör, för att jag älskar människor och älskar mötet med människor. Så det har ju alltid varit, alltså den delen har ju alltid varit väldigt mycket jag. Och där också blev det en väldigt stor krock, med tanke på att jag alltid såg mig själv som raka motsatsen till vad de typiska Asperger-dragen kan vara.
I hela sin tonår bär hon på något som hon inte kan identifiera sig själv med. Och där satt hon i djupa kaninhål på internet och försökte para ihop sig själv med vad som är Asperger. Hon blev arg över att det inte stämde, samtidigt som hon vissa dagar lurade sig själv. Vänta nu, det kanske är så ändå. Att jag är en person med Asperger, tänkte hon. Och till slut var det som att hon blev sin diagnos.
Nej, men då hade jag till slut svårt med ögonkontakt. Och då hade jag till slut svårt med det sociala, och det liksom, alltså det blev på det viset istället, för att jag ville, alltså det var ju som sagt en diagnos som en läkare och en psykolog liksom hade ställt och som har gjort det här i massvis med år, så det var ju liksom en, eller det skulle vara en korrekt utredning, och då är det klart att man alltså går efter det. Så det var ju fruktansvärt alltså jobbigt, för jag hittade ju aldrig någonsin mig själv.
Den felaktiga diagnosen påverkade inte bara en tonåring som ett sökte sig själv, för det är det tonåringar gör. Två, efter en diagnos som inte fanns där. Det påverkar också hur andra behandlade Odette.
Alltså, det var ju tillfällen också som var så här, typ ifall jag var arg, ifall man hade liksom bara en dålig dag som en 14-åring liksom, så kunde det ju vara liksom att nej, men hon beter sig så här för att hon har Asperger. Alltså på det sättet blev det istället.
Flera personer i hennes familj har ADHD, men ingen har Asperger. Det gjorde att hon kände sig som det svarta fåret. Och den känslan förstärktes också när ingen trodde på henne. Relationen med hennes familj tog hårda smällar.
Det kändes på något sätt som att när jag väl försökte säga att det känns som att någonting inte stämmer. Det känns som att någonting är fel. Så kändes det också många gånger som att man inte blev trodd. Vilket jag också nu i efterhand förstår. För precis som jag sagt, att de tar ju den informationen som de får från läkaren precis på samma sätt som jag tog den, att det måste stämma. Men det gjorde ju också att jag blev väldigt, väldigt arg på folk jag upplevde inte lyssnade. Det var ofta som man fick höra att säga, nej, men hon är så på grund av en diagnos. Eller hon beter sig, hon är så här arg nu för att hon har Asperger, eller hon beter sig på det här viset nu för att hon har Asperger. Alltså mycket så vart det också.
Och du kanske faktiskt var arg på grund av det som har hänt, va?
Ja, men gud, jag var jättearg. Alltså så. Och sen så var det också många tillfällen som man bara var arg för att man var en tonåring. Alltså, man kunde liksom vakna upp en dag och bara vara arg över ingenting. För att man var i puberteten och man höll på att växa upp liksom. Men då kändes det verkligen som att så här, oavsett vad anledningen än var, så var det också att så här, nej, men det är på grund av Asperger.
Men det låter ju, rätta mig om jag har fel, att någon, något togs ifrån dig när du fick något. Alltså, lite av din tonår försvann när du fick diagnosen. Typ.
Ja, gud ja. Alltså, jättemycket av min tonår har ju gått ut på att försöka hitta mig själv mycket mer än vad en annan person kanske gjorde i den åldern. För alltså, det räckte ju inte med att man skulle vara tonåring och ha sina liksom problem då med att växa upp och så, utan då kom det liksom ett paket till som man skulle hantera som jag inte kunde hantera.
Vid 22 års ålder vänder det äntligen. Hon blir fri från diagnosen. I den gripande SVT-dokumentären av Marie Lindberg får vi följa Odette som genomgår en ny utredning. Och då framgår det tydligt. Hon har inte Asperger. Magkänslan som hon har haft sedan 12 års ålder om att något är fel stämde. Och det hade rätt.
Jag grät jättemycket, gjorde jag. Jag var faktiskt jättelättad och jätteglad att jag inte hade fel. Att jag liksom ändå litade någonstans, även om jag tvekade jättemånga gånger. Så var det ju någonstans också som jag aldrig slutade lita på min magkänsla. Mm. Och när jag väl fick det liksom bekräftat att så här, men jo, det, du hade faktiskt rätt. Och det är andra som har gjort fel i det här. Det, alltså, jag har nog inte gråtit av lycka på länge så mycket som jag gjorde då. Mm. För då var det liksom lite som att man fick upprättelse för alla de här åren som jag har gått och tvekat och tvivlat och varit arg och varit ledsen och liksom inte vetat vart jag ska ta vägen liksom. Och vad ska jag göra av allt det här liksom? Ska jag bara släppa? Det var jättemånga gånger som jag satt och bara så här, nej, jag skiter i det här nu. Mm. Alltså, jag har den här diagnosen och så är det, för det kommer inte bli någon ändring på det. Alltså, så. Så det var en helt fantastisk känsla var det. Mm. Helt fantastiskt.
Men jag tycker det är intressant det med upprättelse, att du fick det. Mm. Det är den känslan som du gick ut med när du fick rätt. Men om du kände att du inte har det, om du typ visste det, vad har det för betydelse då att du får det på papper, att du faktiskt inte har det när du käkar inga mediciner för det, eller hur?
Nej. Man äter inte mediciner för Asperger.
Nej.
Men det var ju mer, alltså jag satt ju själv och tvivlade på mig själv. Jättemycket. Ena dagen kunde det vara att jag var så jävla arg att jag ville liksom gå i taket, för att jag var så här, det här stämmer inte. Det här är fel. Och sen så kunde det vara en annan dag som bara så här, nej, fast det här kanske stämmer.
Det går inte bara skita i.
Nej, men det går, alltså, nej, inte en sån stor, alltså för mig så var det liksom en enorm sak, just på grund av att det var som att så här, det här är en person som de säger att jag är på det här pappret, och det här är den jag borde vara enligt dem. Men när jag själv står och läser det pappret så är det som att jag läser om en helt främmande människa. Och bara, vem är det här? Det här är inte jag. Och då blir det liksom som att det är en tvådelad version av sig själv. Ja, men det är fruktansvärt. Alltså det är verkligen, alltså nej, usch.
Vi hörde Odette som intervjuades av Ninos Chamoun, Lotta Borg Skoglund, psykiater och forskare, Klara Törnvall, författare, och Bo Heilskov Elven, psykolog, finns här i studion. Bo, många har ju fått uppfattningen om att det här med neuropsykiatrisk diagnos, det är något som beskriver ens hjärnas sätt att fungera och ingenting som man så att säga kan bli friskförklarad ifrån eller botad av. Stämmer det?
Nej, alltså, vi har en doktorsavhandling som är bara några år gammal från Uppsala av Adam Helles, som kunde visa att 20% av de 100 första som fick Asperger-diagnoser i Sverige inte uppfyller kriterierna idag. Och vi vet att 5% av de som fick de tyngre autism-diagnoserna faktiskt inte har dem som vuxna heller. Så det är ju inget konstigt, det är en utveckling, människor utvecklas.
Mm. Och det här har ju faktiskt pratats, vi satt och läste precis här innan sändningen, Chang-producenten hittade någon artikel från en forskare från 2011 där man ändå sa att det här är ingenting man kan bli botad för, utan det är någonting som hjärnan ser ut.
Ja, men du måste skilja på bota och sen växa. Alltså vi har inga fungerande behandlingsmetoder, det är jätteviktigt att säga, för det är folk som försöker sälja in det. Och det är båg alltså. Men vi har att människor utvecklas. Och det är inget konstigt. Alltså, jag har träffat jättemånga som vuxna har sagt, men jag tycker inte jag har det här mer. ADHD är det ju 50%. Alltså, och då brukar inte vi säga, då ska du utredas om. Då brukar vi säga, nej men det är inga problem, då plockar vi bort det.
Mm.
Alltså de allra flesta diagnoser vi har vi ju bara så länge vi har dem. Vi kan ta ett litet roligt exempel, om man får säga det. Vi har en diagnos som heter BDD, Body Dysmorphia Disorder, och det är ju det här med konstig kroppsupplevelse. Det konstiga med den är att den har ökat jättemycket de senaste 5-6 åren, alltså riktigt, riktigt våldsamt, mycket mer än ADHD. Men det har vi inga problem med i samhället, för vi kan skylla på Instagram liksom. Och sen är det Instagrams fel att den här diagnosen ökar, men du har ju bara diagnosen när du har en konstig kroppsuppfattning. Så fort du inte har det längre, det är ingen som säger att du har diagnosen.
Mm. Men, så det här att det finns nu ett antal personer som vill få sin diagnos återkallad. Mm. Det är helt, en helt naturlig utveckling, menar du?
Det är inget konstigt. Mm. Nej, alltså, i samma diagnosmanualer har vi ju influensa. Den har man inte hela livet heller.
Nej.
Alltså, det handlar om att vi ställer diagnosen när man inte klarar sig. När det är något som gör att livet inte riktigt funkar. Och när livet funkar och bara glider på och man inte har några problem i vardagen, ja, men då kan man ju inte uppfylla kriterierna.
Mm. Men att ha till exempel en ADHD-diagnos kan ju vara negativt när man ska söka vissa jobb eller bara ta körkort till exempel.
Alltså vi är några som har i många år kämpat för att vi inte ska diskriminera personer för att de har ADHD. Och det är jättebra att domstolar har sagt nu att polisen får inte säga, militären får inte säga att du får inte vara hos dem när du har ADHD. Och det nästa steg, det är körkortet. Alltså det är så att personer idag som har en ADHD-diagnos blir frågat, eller alla blir frågat, har du en ADHD-diagnos? Väljer du då att svara ja, så måste du gå till en psykiater och få ett papper, vilket ger massor med jobb till psykiater. Och stort sett, alltså 99% skriver ja, du kan få körkort. Och sen får man sitt körkort i alla fall. Det är ingen forskning som tyder på att det är fler olyckor med personer med ADHD än andra i samhället.
Men det är fortfarande så att det finns en sån.
Ja, det är diskriminerande och det bör domstolar ta tag i, även den biten.
Mm. En annan fråga som kanske laddar den här diskussionen kring de ökande diagnoserna lite mer är ju medicineringen, som ju också ökar då i takt med, det är ju främst ADHD och ADD som man behandlar med medicin. Och här tror jag att många reagerar känslomässigt för att ge narkotikaklassad medicin till allt fler barn. Det känns inte som rätt lösning. Finns det en fog för sån oro, Lotta?
Man ska alltid... Man ska alltid väga för och nackdelar av att medicinera alla människor, både barn och vuxna förstås. Och det finns nog inga läkemedel som inte också potentiellt sett kan ha biverkningar. Det vi vet om läkemedel kring ADD och ADHD är ju att vi har oerhört mycket och många års forskning. Det finns i princip inga läkemedel inom psykiatrin där vi har så tung dokumentation bakom oss. Vi som läkare, vi som ordinerar och rekommenderar olika typer av läkemedel.
Och vad vet man då om följderna av att äta såna här läkemedel i 10 år eller 20 år eller...
Ja, det är alltid svårt att göra liksom det här golden standard forskningen, alltså randomiserade studier. För det kan man oftast inte göras under så lång tid, utan då får vi förlita oss på observationella studier. Och det vi har från forskningen där, det är ju att hela tyngdvikten lutar åt att ju tidigare du får läkemedelsbehandling för dina svårigheter, desto bättre kommer det att gå för dig i livet. På de variablerna då som vi kan mäta, och det handlar om hur man klarar sig i skolan, det handlar om hälsoutfall, kroppslig hälsa, det handlar om risk för psykiatrisk samsjuklighet och alla de som fruktade konsekvenserna av att leva odiagnostiserad och obehandlad med ADHD.
Mm. Men om man tittar i skolan idag så är det ju så att det kan vara 4-5 personer, barn i varje klass som har det här. Mm. Det är en ganska stor grupp som
Och jag tänker att jag flyttar tillbaka oss till den diskussionen vi hade innan där och säger att det här är barn som idag på grund av drag av hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet inte klarar av dagens skola. Och då står vi i, med den möjligheten att göra anpassningar, vilket alltid är första steget förstås. Stötta upp familjen med föräldrastöd och att överväga läkemedelsbehandling för att de här barnen ska klara skolan. För att klara skolan är ändå den viktigaste faktorn för hur vi kommer att må och leva våra liv framåt.
Mm. Bo, jag vet att du jobbar mycket med barn i skolan. Kan man tillräckligt för att hjälpa de här barnen? Eller är det, finns det inte någon möjlighet att vissa av dem skulle kunna klara sig utan medicin?
Jo, alltså det beror på hur bra vi blir på att anpassa, men vi är inte så duktiga på det, ska vi säga det så. Alltså det, som utgångspunkt, det är först för är det 3 år sedan att vi fick lag på att man skulle ha kunskap om NPF i lärarutbildningen. Det har vi inte haft inskrivet i lärarutbildningen innan. Så det har funnits ett jättebehov av kunskap i skolan. Och det, jag skulle säga att det är klart att vi kan minska medicineringen genom att ändra runt omkring barnet. Alltså det tycker jag inte är något problem. Sen är det bara ett annat sätt att göra det på.
Klara Tarnvall, vill du säga?
Jo, men jag vill bara säga att jag känner mig lite främmande för att ständigt tala om diagnoserna i negativa termer som problem eller någonting man skulle botas ifrån. Och då utgår jag från, alltså jag pratar bara om de som är som jag, så kallat högfungerande autistiska personer. Alltså det är ju precis tvärtom. Det finns ju också en stolthet i att vara så här, och den uttrycks väldigt starkt på sociala medier. Där finns det en gemenskap och en stolthet, och man kan visst göra diagnosen till en del av ens identitet, därför att den är det. Det är medfött, och det är inte en sjukdom, utan det är ett sätt att fungera på som är neutralt, som är varken bättre eller sämre än det andra sättet att fungera på, som kan vara både en välsignelse och en förbannelse eller inget av det. Men det finns styrkor, och jag tycker vi talar för sällan om dem, därför att man måste också ställa sig frågan vad som är mest stigmatiserande, att liksom hamna i en situation där man känner sig som ett offer för sin diagnos, eller att ta styrkorna och försöka vända dem till någonting positivt. För det är också ett problem att när samhället ser ut som det gör, så finns det heller inga sätt, om man förutsätter att alla människor är likadana, så finns det heller inga sätt att ta tillvara på autistens styrkor.
Men det är väl det man har gjort lite grann i den här diskussionen, när man till exempel kallar ADHD för en superkraft, och även man lyfter upp Greta Thunberg, heter hon, till exempel också, som kan använda sin autism som en slags superkraft, att verkligen borra ner sig i någonting. Vad säger du, Lotta, vill du säga något?
Nej, men jag tänker på det som Odette sa i inslaget här, och det är väldigt beklämmande förstås att hon upplever att hon har blivit behandlad på ett visst sätt utifrån en diagnosstämpel. Tyvärr så tror jag att hon kan ha rätt delvis i det, och det är ju problematiskt, och då är vi tillbaka till det Bo och Klara talar om också, behovet av kunskapshöjning om de här tillstånden i hela samhället. Därför att har du träffat en person med autism, så har du träffat en person med autism, och det gäller ADHD och ADD också, och börjar vi tro liksom att på den här skolan kan vi behandla ADHD, och på den här skolan så är vi duktiga på det här, eller på den här arbetsplatsen, så då kommer vi tänka fel, därför att då kommer vi klumpa ihop en stor grupp av personer som visserligen har samma diagnos, men det säger så lite om dem som personer. Så att jag tänker att, och vi har tittat också på det här i forskningen om stigmat kring psykiatriska diagnoser, och just när det gäller ADHD och ADD så verkar det som att stigmat inte primärt är kopplat till själva diagnosstämpeln, utan det är kopplat till de svårigheterna man har. Får man hjälp med dem, så minskar stigmat. Alltså får man hjälp med sin hyperaktivitet, får man hjälp med sina sociala färdigheter, så minskar också stigmat runt omkring den här personen. Och det tänker jag är viktigt att komma ihåg. Och också det som Bo säger, att forskningen visar att 25-50% av barn med ADHD och ADD kommer att växa ur sin diagnos. Så att den här diskussionen om att det nu är liksom en flodvåg av människor, och att det är det vi måste syssla med nu i psykiatrin, att avdiagnostisera folk. Jag känner inte igen den bilden, och jag tycker att den är väsentligt överdriven, just därför att det här har vi alltid vetat. Alltså så här ska det vara. I den bästa av världar.
Fast det är ju inte riktigt det budskapet som till exempel föräldrar har fått när man kommer. Då säger man att det här, ditt barn har det här. Ja. Det här är inte en sjukdomsdiagnos, det är hur den fungerar. fungerar. Så och det är ett viktigt
budskap.
Ja.
Jag tänker att det är ett jätteviktigt budskap. Och jag tror att det budskapet har förstärkts också. Att vi i bara 20 år ungefär har förstått att ADHD faktiskt inte växer bort i de allra flesta fallen. Och det är också viktigt att komma ihåg, för det har vi trott. Och vuxna har inte fått hjälp och stöd med sina svårigheter. Men ungefär 50-75% kommer att ha funktionsnedsättande svårigheter även i vuxen ålder. Så vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt och se att det ena motsätter eller motsäger inte det andra.
Nu ska vi fundera lite över begrepp som sjukt och friskt en liten stund genom att dyka ner i medicinhistorien. För det här med diagnoser som dyker upp och ökar väldigt snabbt, det har ju hänt förut. Och ett sätt att beskriva sjukdomar som är både fysiska och psykiska är begreppet gränssjuklighet. Det berättar Maria Josefsson som är idé- och lärdomshistoriker.
Medicinen har alltid en, så att säga, en hård kärna av väldigt somatiska sjukdomar. En blindtarmsinflammation, ett brutet ben, en hjärntumör, Man kan se, man kan ta prover, det råder inget tvivel om de diagnoserna. Men sen finns det också, eftersom vi har en liksom medicin som fungerar och som har botemedel mot mycket men inte mot allt, så finns det också ute i gränserna där medicinen, så att säga, inte vet lika mycket. Där har vi alltid liksom en sjuklighet som är lite luddigare, lite suddigare. Det finns inga prover som kan visa, har du det här, har du inte det här. Utan man får gå på sådana här som man kallar för symptomkriterier till exempel. Så att, och där, det säger sig självt att det blir mycket rörligare där. Dels eftersom det händer saker inom medicinen, inom forskningen. Går vi tillbaka, säg, 100-150 år. Människor som idag utan snack hade fått diagnosen MS kallades då för hysteriska och fick diagnosen hysteri. Och det är ett sånt tydligt exempel, för att det fanns inget prov och det fanns ingen teknik så att man kunde se de här hjärnförändringarna som man idag kan se på MS-patienter och därmed ställa en korrekt diagnos.
Maria Josefsson är doktor inom idé- och lärdomshistoria och forskar mycket om just medicinsk historia. Hon har studerat många gränssjukdomar genom historien, och en sak som hon har sett tydligt är att diagnoser kan komma och gå som trender. Och precis som trender förflytta sig genom samhällsklasserna.
Ja, det finns ganska mycket skrivet kring det förra eller sekelskiftet 1900 när det verkligen fanns vissa diagnoser som var högstatusdiagnoser. Ja, men neurasteni, hysteri var lite så först, men den gjorde liksom en klassresa neråt, och då ville, så att säga, de fina patienterna inte längre ha den, utan om man ska beskriva det elakt, gav sig ut på jakt efter en ny diagnos som inte hade de här liksom, oönskade kopplingarna som man uppfattade det.
Men vad är det då som orsakar dessa trender bland gränssjukdomar?
Där finns det olika förklaringar, men det brukar säga, det har sagts av andra av medicinhistoriker tidigare, Karin Johannesson till exempel, som pekade på att i tider av snabb samhällelig förändring och diffusa hot av olika slag så verkar den här typen av, ja, om vi ska använda begreppet gränssjuklighet, så att säga, bubbla upp och också diskuteras. Och en gissning är väl att det är ett sätt att sätta ord på och konkretisera just ett upplevt diffust hot som är svårt att kanske få grepp om. Och ofta är det också kopplat till nya saker. Tänk elallergi, bildskärmsallergi, till exempel utbrändhet som det kallades på 80-talet, som dyker upp i en situation med väldigt snabbt omställande arbetsmarknad och arbetssituation för många. Så att det är ofta kopplade till just förändringar i samtiden också.
Och just utbrändhet som Maria nämnde är ett intressant exempel i modern tid på en gränssjukdom som både är ett symptom på vårt förändliga samhälle och även en sjukdom som gjort en klassresa.
Det kommer från USA, och då beskriver det från början ett tillstånd som drabbar främst människor i liksom, människovårdande yrken, så att säga. Så att det var inte någon högstatusdiagnos till att börja med. Sen importeras den, eller ja, den sprider sig helt enkelt, det här, den här beteckningen. Och när den landar i Sverige till att börja med så gör den en liten resa uppåt, så att säga, man pratar om att det drabbar människor som är väldigt högpresterande, som har, ja, du vet, många järn i elden, höga krav på sig själva och så vidare. Så att man kopplar ihop diagnosen med en rad önskvärda personlighetsdrag. Och då får den hög status. Och sen så sjunker det här, så att säga, neråt igen, i och med att det kopplas mer och mer samman med kanske andra lite mindre ja, önskvärda sådana karaktärsdrag, eller också situationer. Idag när vi pratar om utbrändhet så pratar vi kanske återigen mest om vårdyrken, om lärare som är utbrända på grund av att situationen i skolan är kaotisk. Det är inte alls den här högpresterande, kanske direktören eller chefen eller så som vi tänker på.
Men idag så ser vi ju gränssjukdomar som ADHD och autism som dominerar i Sverige. Jag frågar Maria om vi någon gång i historien har sett en diagnos växa i samhället så explosionsartat som dessa.
Alltså jag kan inte komma på någon faktiskt på rak arm. Men då bör man ju hålla också i åtanke att mig veterligen har vi ju heller aldrig haft precis den här kombinationen av olika faktorer, där man dels ändrade diagnoskategorierna för det som nu väl heter autismspektrum, så att man breddade ju diagnoskategorin väldigt, väldigt mycket. Och sen så har vi också, om man bara tittar på Sverige, så har vi också ett system där situationen i skolan har förändrats drastiskt de senaste 30 åren. Så att de två faktorerna tror jag inte man ska förringa när det gäller den utveckling som vi ser. Och sen har vi dessutom en bransch med privata företag som lever på att göra de här utredningarna också.
Före vi skiljs åt så frågar jag Maria, som för det mesta sitter med näsan i historieböckerna, om hon har någon framtidsspaning när det gäller gränssjuklighet. Vad kommer vi att se för trender i framtiden? Maria tror att det är svårt att säga något i dagsläget. Hur gränssjukdomar kommer se ut om några år är avhängigt på hur kriget som nu pågår i Ukraina utvecklas.
Är det någonting man kan se historiskt så är det att perioder av diffusa hot och snabb förändring förefaller generera mer gränssjuklighet eller fler och mer uppmärksammade typer av diagnoser som, så att säga, fångar in lite mer diffusa symptom. Däremot krigstider, alltså verklig, reell, akut hot mot livets kris, det har en tendens att trycka tillbaka den typen av diagnosgivning, sjukdomsbilder, uppmärksamhet för sådana diagnoser. Skulle vi få en situation där kriget eskalerar, blir långvarigt, sprider sig, då tror jag att vi kommer prata väldigt, väldigt mycket mindre. Både om autism, utbrändhet, post-covid, allting sånt. För att vårt fokus kommer att vara riktat mot det här väldigt, väldigt reella hotet som vi har hängande över oss nu.
Det var Sebastian Hedlund som pratat med idé- och lärdomshistorikern Maria Josefsson. Här i studion finns Bo Helskov Elven, psykolog, Lotta Borg Skoglund, psykiater och forskare, och Klara Törnvall, författare till boken Autisterna. Och vi pratar om det ökade antalet neuropsykiatriska diagnoser som vi har i Sverige. Lotta, du såg inte riktigt ut att hålla med här under reportaget.
Men jag satte vattnet i halsen här några gånger, kände jag.
Det var äpplen och päron. Det var väldigt svepande.
Ja, det var högt och svepande.
Det är ju en historiker, det är ju ingen läkare.
Det framgick. Jag tänker att alla vi som jobbar med vård lever ju på att utreda och behandla olika typer av diagnoser. Så där tycker jag det är lite olyckligt att ställa grupp mot grupp. Och dessutom så är inte min upplevelse av att det är för lätt att få vård just nu.
Men det tycker jag nog inte. Jag tror inte att det alls att det var det hon menade. Jag tror att hon menar att det handlar om, kan man förklara de här diagnoserna och ökningen med det samhälle som vi lever i och kanske den skolan vi lever i?
Ja, men alltså hon tar väldigt samhällsvetenskapligt fokus. Och jag skulle säga att jag är psykolog. Så jag skulle säga att bara det att vi lägger in ett begrepp som stress i detta innebär att det inte bara är något som uppstår i samhället. Det uppstår ju i individen. Och helt enkelt så är det ju så att har du uppmärksamhetsproblem och blir stressad så blir du jäkla mycket sämre i din uppmärksamhet. Och det gör ju inte personer som inte har en uppmärksamhetssvårighet. Så stressen i en situation som ny till exempel kommer såklart och innebär att fler får ångest och fler söker hjälp. Det är inget konstigt.
Nej.
Och sen tycker jag även att hon säger att inga andra som har den ökningen. Alltså den allra största ökningen vi har haft de senaste 30 åren, det är glutenintolerans. Alltså celiaki.
Men det räknas ju kanske då inte som en sån här gränssjukdom.
Absolut, för den ökningen har varit så pass stor. Det tycker jag absolut den gör. Och även just BDD som jag nämnde innan är också en enorm.
Jag tänkte att vi har varit inne på det här lite grann tidigare nu också, det här med begreppet normal. Alltså när man har, normal är ju liksom det man pratar om att man på något sätt ska eftersträva inom sjukdom så att säga. Har det begreppet blivit för snävt? Vem vill svara? Båda vill svara.
Klara, du får börja.
Jo, men jag tänkte på, jag tror att att det är så. Och att vi kanske hade större neurologisk mångfald tidigare. Jag har anhöriga som har jobbat inom universitetsvärlden och som kunde berätta om väldigt högt ansedda professorer som var lysande forskare och använde stekta ägg som bokmärken i sina böcker. För att det var liksom också vissa saker som var lite svåra att klara av.
Lite kufiga, som man kunde säga.
Ja, och de där människorna är borta idag för att vi har liksom det här väldigt strömlinjeformade, superslimmade, arbetsmarknaden behöver topppresterande individer hela tiden. Och det är sorgligt därför att alla typer av hjärnor behövs. Och jag tror också samtidigt att det är framtiden. Jag tror inte de unga människor som får diagnos idag som växer upp kommer att acceptera att talas om som labbrottor, utan det är vuxna intelligenta människor som också ska ha en plats och kommer att ta den. Och det finns också många autistiska forskare som gör väldigt spännande saker just nu.
Ja, men jag kanske vänder mig lite grann mot det här med begreppet gränssjukdomar då. Men på ett sätt så förstår jag vad man menar för gränsen för vad som är normalt. Och det har vi pratat om tidigare, att den sätter vi. Och den sätter samhället. Vilka, de normala klarar sig och de onormala klarar sig inte. Så hårt kan man ju tänka. Men om man ska tänka vad är en diagnos och framförallt kring NPF-diagnoserna då. Så en diagnos är ju symptom eller beteenden som vi kan beskriva. Det är när professionen och expertisen är överens om att det här är en diagnos. Och det är när det finns effektiv behandling och insatser. Och till exempel ADHD uppfyller med råge alla de tre diagnoserna, och det är beskrivet i litteraturen första gången 1775 på exakt samma sätt som vi beskriver idag. Så det är lite problematiskt om vi börjar liksom, sudda ut att det här med gränssjukdomar handlar om att de här diagnoserna kanske inte finns på riktigt, för då är vi farligt nära att rasa ner där vi var i 60-70-talet och pratade om kylskåpsmödrar som orsakade sina barns autism, och idag vet vi så mycket mer om att det här inte handlar om dåligt föräldraskap och så att vi måste hålla. Jag tänker när pendeln svänger och när liksom febern är hög, så är det superviktigt tror jag att vi liksom också backar tillbaka till den fakta och den evidens som vi faktiskt står på här.
Vi ska lite kort, Bo, du får sista ordet här. Jag tänkte vi skulle hinna titta i kristallkulan lite. Vart är vi på väg, tror du?
Alltså jag tänker att ett samhälle kan ju inte bära att så många inte klarar sig. Då kommer samhället så småningom och svänga tillbaka. Så tänker jag. Så hur många det är som inte klarar sig, det vet vi inte än. Alltså var gränsen går. Men jag är helt övertygad om att vi har fått den här utvecklingen just för att det har varit bra. Alltså i globalt samhälle för att Sverige ska klara sig. Så har vi gjort som vi har gjort, men det börjar kosta. Och någon gång då,
så vad menar du då att när vi har 50%?
Ja, det kommer ju aldrig upp på att 50% inte klarar sig. Det funkar inte.
Nej.
Så frågan om gränsen är ny. Alltså vi säger 5% har ADHD, 1% har autism. ADHD-medicin är 66 000 i Sverige. Det är 10% av de som kunde ha diagnosen. Alltså så det är många att ge diagnos och medicin till, ska vi säga det så. Om vi fortsätter på den vägen. Men jag tror inte vi gör det, för jag tror det är för dyrt.
Och vad kommer hända istället då?
Ja, nu snackar vi om att skolan, vi har ändrat betygen i gymnasieskolan. där kom en proposition som ligger i lagrådet just nu som handlar om att skolan ska in och jobba systematiserat och, och staten ska kunna säga åt dem att göra det.
Mm. Alltså, det blir ändringar i skolan, tror du alltså. Mm. Det får bli faktiskt sista ordet idag. Tack så mycket Bo Heilskov-Elven, psykolog, Lotta Borg-Skoglund, överläkare, psykiatri och forskare och Klara Törnvall, författare till boken Autisterna. Tack för att du var med i dagens Kroppsskäl.
Tack.
Och vi slutar där idag och ser fram emot nästa veckas program om en av vår tids stora folksjukdomar, nämligen högt blodtryck. Så mycket som var tredje vuxen person har högt blodtryck. Många vet inte om det eftersom man ofta inte har några symptom. Men risken för svåra sjukdomar ökar rejält. Det blir ett blodfyllt program om detta nästa vecka. Producent idag var Chang Imam, reportrar Nino Shamoun och Sebastian Hedlund, tekniker Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.